Vår beredskap i radio, den svenska hemmafronten. Medan den manliga befolkningen var i fält och gränserna var stängda, måste folkets försörjning ändå fungera och samhällsandan vara stark. Hans Dahlberg och Kurt Lindahl förmedlar med hjälp av radioarkivet minnesbilder från det första krigsåret 1939-40.
Ingen ska påstå om oss att vi fäll, vi klagat och gnällt när det verkligen gällt. Det ska inte bli satt att humöret vi fäll i baracker och dragiga tält.
Det ska inte bli påstått att vi stod och fläck, fast det inte är lätt att få stå fast till tvätt. Så vi hankar oss fram och vi tar det som nätt och tänker på följande sätt.
Det går över, ja snart går det över, om vi alla gör vad vi kan. Och visst kostar det dagligen kläver, men det får väl ändå gå an.
Det blir långsamt ibland, det blir fattigt och knappt. Den konsten är bara att inte ge fatt.
Tills det går över, till visst går det över, om vi gör vad vi kan, var man.
Det går över, ja visst går det över. Alf Henriksson och Lars-Erik Larsson, detta framgångsrika radarpar, innan man väl egentligen visste vad radar var för någonting, skapade inte bara den populära och slagkraftiga obligationsmarschen. Under det första krigsåret, efter grannländernas ockupation och den nästan totala avspärrningen, så sände de också ut detta optimistiska budskap, framburet av krigsårens kanske populäraste röster, Ulla Billqvist och Sven-Olof Sandberg. Och nog kunde hoppet om att krigsåren snart skulle gå över behövas. För många hade det minst sagt bekymmersamt. I samband med den stora insamling för de inkallade och deras familjer som Radiotjänst drog igång strax före julen 1939, så gjorde Sven Järring detta besök i en familj där mannen var inkallad.
Mamma sitter och ser på sina barn med goda ögon. Men ögonen är oroliga också. Oroliga och allvarliga. För hon har det inte så lätt. Mannen är i militärtjänst sedan flera veckor tillbaka. Hur länge har han varit ute?
Han var ute sedan 14 oktober.
När fick ni veta att han skulle ut då?
En vecka före när han skulle iväg så kom inkallsorden.
Och då blev ni inte glad?
Nej, inte särskilt heller.
Ni visste att ni skulle hårda veckor komma?
Ja. För det första gick han ju arbetslös då i förra vintern, så han fick arbete nu i våras. Och sedan så i augusti kom han ut ett nära landstormstjänstgöring. Så fick han avdrag på sin dön också. Och så blev han inkallad inte 14 dagar efter på sin beredskapstjänst.
Vad är hans civila yrke?
Han är faktoriarbetare i civila.
Nu kommer det inga bidrag efter hans arbetsgivare?
Nej, han har inte något betalt under tiden han ligger ute.
Inte ett enda öre?
Nej.
Men hur är det ni då?
Ja, jag får ju gå och hämta varje vecka. Jag får hämta 25 kronor i fattigvården.
Och på de 25 kronorna ska ni klara er?
Ska vi leva på en hel vecka?
Det är svårt nog det.
Ja, det är det.
Familjen består i alla fall av 5 personer. Och barnen är matfriska de flesta.
Ja, den lilla han är nästan mer än den 5-åringen.
Är det hemma hela dagarna, barnen?
Nej, de går i sån här barnträdgård, de två mellersta på förmiddagen och den äldsta går på eftermiddagen. Där uppe får jag betala 15 öre om dagen. Då får de ett mål mat kvar.
Ja, maten är det viktigaste förstås. Ja. Och de 25 kronorna går huvudsakligen till mat.
De går till mat, ja, men inga kläder för att köpa på det heller.
Ja, men kläder behöver man i alla fall.
Ja, tror jag. Det är aldrig helt enkelt att skydda.
Ni måste riva med det gamla.
Ja, jag
ska syster ta lillebror nu och lägga honom så att han blir lite tystare. Mamma, jag har att prata om, ser du. Nominera anhöriga och era vänner, kan inte det vara till någon hjälp?
Nej, de har ju felbatt sina män ute som det. Jag som min mor, hon har ju hjälp också. Så hon har ju svårt för att klara sig hon med. Så jag kan inte tänka på någon hjälp därifrån.
Alla ni känner är ungefär lika illa ute som ni själva.
Ja, det är de.
När man hör en sån här intervju 50 år efteråt, då har man Kanske svårt att sätta sig in i hur dåtidens hushåll egentligen fungerade. Det fanns ju inga maskiner av den typ vi har nu. Det fanns inga lättskötta material som plast och sådant. När man handlade på dagen så gick man i små specialiserade butiker och fick gå i en 4-5 butiker kanske för att få ihop vad man skulle ha. Det kunde ta timmar. Det här krävde en heltidsarbetande insats i en familj med barn. Och de som inte hade råd att hålla sig med hembiträde, de fick sköta det själva, det vill säga hustrun, modern, fick göra alltihopa. Och när då familjeförsörjaren, mannen, som det alltid var, kom ut i militärtjänst, då fick många det mycket svårt. Därför att något socialt bidragssystem av modern typ fanns ju inte. Vi hörde att den här hustrun, hon fick gå till fattigvården, som det hette på den tiden, och tigga sig till lite små slantar. Under kriget så kom emellertid det igång av nödtvång för att folk skulle klara sig. Ett bidragssystem, ett modernt bidragssystem till de inkallades familjer som man kanske kan säga utgjorde en av grundvalarna för det moderna sociala tänkandet som vi har nu. Men det var inte bara det här med knappheten. Man måste också spara på allt.
Ja, det är nog gott och väl med procent, men hur många ton kol betyder det om vi under en vintermånad sparar in 30% på civilförbrukningen?
Jo, det betyder i själva verket en besparing på ungefär 20 000 ton kol. Det vill säga det är 2 000 fullastade järnvägsvagnar. Och om vi säger att ett godståg tämligen långt innehåller 40 vagnar så blir det alltså 50 hela tåg fullastade med kol.
Jaha, då kan jag förstå att det kan spela en betydande roll att vi alla blir kilowattjägare.
Kriget och krisen kom inte ensam. Vädrets makter visar ingen misskund. De första krigsvintrarna hörde till seklets kallaste. Och det är just när den import av kol och koks som behövdes för vår bränsleförsörjning försvårades eller omöjliggjordes genom avspärrningen.
Ja, ännu så hade ju inte oljan kommit. Olja drev man maskiner och motorer med, men man värmde inte hus med den. Naturligtvis på landet så eldade man med ved i kakelugn i allmänhet, men i städerna med hus med centralvärme, där var det kol som gällde. Och det här, när då importen ströps av kol i väldigt hög grad, så blev det en bränslekris. Och statsmakterna måste utfärda en kungörelse om vedbränsle och träkol, och man måste bygga om eldningsanläggningar och så vidare. Professor Lage Malm informerade i Dagens Eko den 24 januari 1940.
Avsikten med kungörelsen är att veden i största utsträckning ska användas i sådana trakter där den är lätt tillgänglig. Därigenom frigörs koksen på dessa ställen, varigenom städerna och tätorterna kunna få större tilldelning av detta bränsle. Apropå större tilldelning har statens kolnämnd, som redan meddelat i pressen, ökat kokstilldelningen för januari månad från 10-12% av årsförbrukningen, motsvarande en ökning med 20%. Detta var en nödvändighet, ty den först fastställda kvantiteten var beräknad efter något från den normala temperaturförhållanden och ej för den arktiska kyla som denna månad härskat. Åtgärden får emellertid ej tolkas så att kokstillgången blivit större. Tvärtom. Genom kylan har en stor del av Tysklands hamnar tillfrusit. Likaledes är isförhållandena i Öresund ytterst besvärliga. Härigenom blir givetvis möjligheten att få in någon kok till våra ostkusthamnar ännu ovissare, och endast tillförseln via västkusthamnar återstår. Till följd härav måste den för östra delarna av landet behövliga koksen transporteras järnvägsledet, vilket ytterligare trasslar till bränsleförsörjningsproblemet.
Bränslekrisen ledde förstås till varmvattenförbud. Om omständigheterna kring det orienterade Cesar Kinander i Dagens Eko den 28 februari.
Myndigheterna har, som ni nog sett i pressen, funnit sin nödsakade vidtaga en rad åtgärder. Skolorna slås igen under mars. Vidare hade en vädjan utgått till domkapitlen att gudstjänsterna, där så utan olägenhet kunde ske, skulle förläggas till mindre svårvärmda lokaler än vad våra kyrkor med sina tjocka murar i allmänhet är. Ytterligare har en vädjan riktats till samtliga kommunala myndigheter att dessa skola tillse att sådana byggnader som står under deras överinseende ej uppbär mest mer än vad som är absolut nödvändigt. Var den därför snåla när det gäller att bevilja tillstånd till rena nöjestillställningar? Lokaler som användes för sådana ändamål måste ofta delas upp bara för en enda kväll, och detta måste betraktas som slöseri i dessa tider. Tyvärr är läget så svårt att ännu en restriktiv åtgärd måste vidtas. Kungl. Majestät har idag utfärdat en kungörelse vari påbjudes att varmvattnet måste stängas av den 3 mars. Det är nämligen så att den kock som nu finns i landet med de inskränkningar som vidtas endast räcker till mitten av mars. För fortsättningen av uppvärmningssäsongen får vi lita till vad som kan komma in. Och den kvantiteten är givetvis i hög grad beroende av faktorer över vilka vi ej råda.
Men vardagslivets bedrövelser kan lättare fördras om de tas med en smula gott humör.
Ja, det finns alltid ljuspunkter.
Vad finns det till exempel för ljuspunkter nu med varmvatten?
Massor.
Ja, att man inte behöver tvätta sig.
Ja, bara en sån sak, Abraham. Fast det påstås att man kan allt tvätta sig med kallt vatten också.
Det blir väl därefter.
Nej då, det går riktigt bra det också. Lite sopa och en riktigt hård borste bara. Tänk på våra förfäder, Abraham. De var rena och snygga och prydliga. De hade inget varmvatten.
Nej, men de hade björkved att värma vatten på.
Ja.
Förresten så rakade de sig.
Nej, det gjorde de inte, Abraham. Och vad ska det känna till förresten?
Så Ludvig tycker att man ska gå omkring och se ut så där luden i ansiktet som farfars far.
Ja, det är ingen dum idé, förstår du. Tänk bara vad varmvatten du sparar. Ingen rakning och knappt någon tvättning heller. Bara lite runt ögonen.
Och nästippen.
Ja, visst, förstår du. Och skägg, det är förresten på modet nu. Tänk på beredskaparna. De går omkring och prunkar med snopsiga polisonger och tangorabatter och kolsvarta helskägg. Jo, det är inte bara praktiskt, det är snyggt också.
Optimisten och pessimisten, Ludde Gensel och Erik Abrahamsson, i en radiosändning strax efter varmvattensförbudets införande. Under alla bekymmer för hur man skulle klara vardagslivet och landets försörjning låg naturligtvis också en gnagande oro för vad som skulle kunna hända om också Sverige drogs in i kriget. För civilbefolkningen skulle det till exempel kunna innebära utrymning från de större städerna. Jägmästare Birger Arvas informerade den 21 mars om utrymningsfrågor.
För vårt lands vidkommande har luftskyddsmyndigheterna verkställt en planläggning för bortflyttning från särskilt utsatta orter av vissa befolkningsgrupper i händelse av krig eller krigsfara. Denna planläggning tar emellertid endast sikte på undanförande av sådana kategorier som icke kunna eller icke böra deltaga i arbetet för folkförsörjning och försvar. Det vill säga barn till och med 14 år. I fråga om småbarn, även deras mödrar eller vårdarinnor, samt åldringar, sjuka och eljest arbetsoföra personer. Avsikten har däremot icke varit att andra personer skulle flytta bort från sin bostadsort. Detta med hänsyn till att samhällets funktioner inom näringsliv, handel och transportväsende bör fortgå i största möjliga utsträckning, även om risk för anfall från luften skulle föreligga.
Från och med våren 1940 så blev de allt hårdare livsmedelsransoneringarna ett bestående inslag i människors vardag. Man hade delat ut ransoneringskort redan hösten 39 och lyckats väcka panik och hamstring, men någon ransonering kom inte förrän i mars 1940. Då gällde det te och kaffe som var importvaror, och det var huvudsakligen för att spara utländsk valuta. Men några veckor senare kom ju ockupationen, den tyska ockupationen av Danmark och Norge, och Skagerrakspärren. Det vill säga att tyskarna upprättade en spärr mellan Danmark och Norge, och Sverige avskars från sina normala handelsmarknader västerut. Och då började det bli kärvt. Snart var bara mjölk, potatis och fisk av viktiga livsmedel oransonerade. Men strax före Skagerrakspärren, den 26 mars, så informerade i Dagens Eko statsrådet Herman Eriksson om den här valutaregleringen och det importförbud som bland annat kombinerades med ransoneringen av te och kaffe.
Ransoneringen är icke föranledd av någon brist på kaffe och te inom landet. Tvärtom är då förråden därav för tillfället stora. Regleringen i fråga är att betrakta som en beredskapsåtgärd, varigenom förbrukningen bringas under en sådan kontroll att man snabbt kan ingripa för den händelse man av valutahänsyn eller andra skäl skulle vilja för viss tid nedbringa importen. Ransonerna har tillmätts jämförelsevis rikliga och avsikten är icke för närvarande att genomföra någon stark begränsning av konsumtionen.
Men trots alla egna bekymmer för att klara vardagen i de svenska hemmen visade den del av befolkningen som inte själva berördes av inkallelserna, och då i hög grad kvinnorna, stor offervilja och lojalitet för att göra insatser av olika slag. Vi har i andra program hört om de betydande hjälpinsatserna som gjordes för Finland och om offervilligheten för försvarslånen. Men många kvinnor engagerar sig också i mycket konkreta praktiska arbetsuppgifter. En sådan var de insatser för neutralitetsvakten som samordnades av kronprinsessans gåvokommitté, som bland annat uppmanade kvinnorna att sticka till neutralitetsvaktens män.
Åh, gloa varma husor, ja det får vi från kronprinsessans gåvokommitté.
Kronprinsessans gåvokommitté, den hade flera uppgifter och dess olika verksamheter leddes av kvinnor på samhällsstegens högsta topp. Bland annat generalskan Margareta Cederschiöld, hovfröken Stina Reuterswärd och biskopinnan Ellen André. Och vi hör dem här i några avsnitt ur ett radioreportage den 24 januari 1940 med rubriken Vi sticka för neutralitetsvakten.
Men hur går det med svenska folkets stickande? Kan de sticka bra?
I allmänhet så stickar folk mycket bra. Men det händer att de använder lite för stora mått. Vi får ibland in muddar som lämpligast kunde användas på jätten Firn. Och då måste vi ta upp och sticka om. Men som regel stickar folk mycket bra. Och är kolossalt ivriga att sticka.
Vårt arbete går ut på organisation för tillverkning av stickade varma plagg. Dels insamling av föremål avsedda att sprida trevnad och glädje för läggningarna under de långa vinterkvällarna. Vi önskar få böcker, mycket böcker, sällskapsspel såsom brede, schack etc. Tobak, musikinstrument, till exempel dragspel och munspel. Dessa senare bara dock vara nya.
Hur går det till att sy en sån här?
Ja, jag har precis inte försökt så mycket, men det är mycket enkelt. Det var husmoderföreningarna och så några andra med stort intresse åtagit för det här. Man skrynklar upp papper, jag tror en 28 varv, så syr man in det så här. Tjocklar fast med långa stygn och fäster mycket noga och sen syr in den där. Jag har tjänstgjort som en mannekäng ikväll och det blev stort intresse för den där syningen. Så jag tror att det är många som kommer åta sig det.
Har ni hört, har ni sett, är det sant? Att varenda madam utnämns till sergeant. Att det blåses revälj på vår kaffekonselj. Framför hemstickar svensk militär. Alla stickorna gå i galopp. Och det stickas ett halsskydd per kopp, kopp, kopp. Om på kaffe blir brist så blir stämningen trist. I vår tappert det virkande här. Ha det kallt, tänk vilka herrar som står redo i vår rygg. Tanks och allt oss ej förfärar. Vi har stickornas här som ger oss skydd. Vad förmår väl en femte kolonn mot fru Persson, fru Jönsson, fru Andersson. Ty en klok general har ej alls annat val än en hemstickad svensk militär.
Sticka på, sticka på, låt för ett som sticka på, sticka på, sticka på, sticka på.
Den här kupletten var, liksom den vi tidigare hörde, före inslagen om kronprinsessans gåvokommitté, hämtad ur militärkabarén Revelj i Helsingborg 1940.
Frivilligrörelserna fick ett uppsving under den här tiden. Landstormen, den gamla landstormen, avskaffades och istället fick man ett modernt hemvärn som fick så stor anslutning som det var praktiskt möjligt. Det stod under ledning av överste Gustav Petri.
Ett mycket starkt intryck av att hemvärnsidéns betydelse riktigt uppfattats fick jag då jag kom till en socken i Landskronatrakten. Där hade vederbörande hemvärns- och luftskyddsförening på ett mönstergilt sätt visat sig uppfatta hemvärnsidéns innebörd. Man hade gjort en inventering av alla påräkneliga krafter i händelse av krig, och man hade fördelat uppgifterna så att var och en kom på den plats där han kunde göra största nyttan. Och till grund för den fördelningen låg ett ingående bedömande av vad som kunde hända socknen i händelse av ofred. För övervakningen hade man trätt i förbindelse med den militära luftbevakningen och kompletterat den med bevakning från vissa utsiktsplatser, vilken bevakning anförtrots huvudsakligen åt kvinnor. Ett väl genomtänkt alarmsystem med telefon och cykelordnanser hade skapats, och man hade också tänkt igenom vilka platser som särskilt skulle locka angriparna från luften. På vissa platser, vid några broar och pass, hade man tänkt sig anordna spärrar för att hindra luftlandsatta truppers utbredning, och dit hade man avdelat äldre och mindre rörliga hemvärnsmän som dock går och prima skyttar.
De kvinnliga bilkårerna kom till i början av kriget. Blå stjärnan utvecklades. Och överallt i Sverige stod på torn i skogen och på bergen frivilliga luftbevakare. Det var både män och framförallt kvinnor. Det hölls kurser i luftskydd och sjukvård. Luftskyddsföreningar bildades och sedermera civilförsvarsföreningar. Och inte minst var det många kvinnor som anslöt sig till Lottarörelsen. Så här lät det vid en förläggning i Vaxholm som Anne Berggren besökte i februari.
Lottarörelsen är inte så gammal, och det är inte lottorna heller. Och här har vi nu en lotta som inte är så gammal som Lotta. Hur länge har ni varit lotta?
Sen i höstas.
Ni höstas?
Ja.
Vad var det som gav er impulsen till att bli lotta?
Ja, det var när oroligheterna bröt ut, när kriget började.
Jaha. När ni gav er in... Eller gav i lottarörelsen i våld, då hade ni ingen som helst utbildning förut, eller hade ni det?
Nej, det hade jag inte. Jag har haft mitt kontorsarbete i vanliga fall och sådär, sen har jag lagat maten hemma.
Ja.
Och det enda.
Och det räcker som en grund att bygga på?
Ja, det gör det faktiskt. Sen får man ju jobba och arbeta så mycket som man kan. Orka.
Men sedan dess har ni väl fått genomgång kurs? Eller?
Ja, i våras gick jag igenom en kokvagnskurs.
Kokvagnskurs?
Ja.
Är det där lokomotiv som anger dig på axelklaffen?
Ja, just det.
Det betyder har genomgått kopanskurs.
Ja.
Nå, hur trivs ni med det då?
Jag trivs
alldeles. För det ser jag på det här.
Det trivs alldeles just mig.
Och ni tror att ni kommer att fortsätta med det också?
Ja, det tror jag säkert. Även om jag kommer att flytta någonstans så kommer jag säkert att fortsätta. Ja.
Och det är ju naturligt, för att det är ett arbete som måste ge en viss tillfredsställelse.
Ja, tycker jag.
Och det är tydligt att befälhavaren är nöjd.
Ja, säkert.
Landstormsmännen är nöjda.
Ja.
Ja. Och lottorna är nöjda.
Ja, mycket.
Och då är allt som det ska vara.
Genom den brist på arbetskraft som inkallelserna på vissa områden förorsakade kom många kvinnor som tidigare hade varit hemmafruar ut på arbetsmarknaden i tidigare helt manliga yrken. Som till exempel brevbärare, spårvagns- och busskonduktörer. Det här betraktades som lite sensationellt i början, och tidningarna gjorde reportage om det, men det ledde i längden till en varaktig förändring av kvinnans roll i arbetslivet. Manne Berggren träffade också på två kvinnor som tagit över sina inkallade mäns jobb.
Hur är det egentligen om damerna ska vara riktigt uppriktiga? Vilket är svårast, eller vilket arbete är mest betungande? Att sköta brevbäringen, spårvagnen, eller att sköta hushållet?
Ja, det tycker jag är brevbäringen.
Det är det?
Ja.
Ja, det är ju naturligtvis trevligare egentligen med det arbetet. Ett arbete inom ett hem, det blir ju mer enformigt. Det är ju ständigt samma arbete. Och det är naturligtvis roligare när man får arbeta ute bland allmänheten. Man ser ju lite folk och så även då inom arbetet.
Dels är det alltså omväxlingen, och dels så är det ju tillfredsställelsen att göra en nyttig insats.
Ja, det är det ju.
Och hur är det med allmänhetens bemötande?
Ja, jag har då inte haft något att klaga på. De har varit så nöjda då när jag har ropat ut hållplatserna. Så har jag ju många gånger fått beröm och så för att de har uppfattat det väldigt bra. Mest äldre då förstås.
Ja.
Jag har också varit en mycket vänlig bemötande ut alla.
Hela arbetsmarknaden kantrade faktiskt till att börja med. Inkallelserna orsakade ju som sagt arbetskraftsbrist. Naturligtvis på vissa områden. Därför att det var andra områden som avstannade och där fick man en arbetslöshet istället. Det gällde till exempel exportindustrin när exporten så gott som upphörde. Det gällde också verksamhet som var beroende av viss import som också hade försvunnit. Byggnadsbranschen avstannade och så vidare. Men det fanns hela tiden under hela kriget ett område där det alltid rådde arbetskraftsbrist och det var i skogen där man skulle hugga den ved som man skulle värma Sverige med under de här åren. Och den stora omställningen på arbetsmarknaden och i ekonomin överhuvudtaget, den blev väl inte riktigt klar för 1943. Då hade Sverige en fungerande krisekonomi.
En näringsgren som drabbades hårt genom inkallelserna, det var den så kallade modernäringen, jordbruket, som det ju var en livsnödvändighet för landet att hålla igång. Och jordbruksarbetet måste ske på naturens och årsrytmens villkor. Så när vårbruket nalkades blev behovet av arbetskraft akut. Och då sände radion ett program med rubriken Vårbruket och Sveriges försörjning. I vilket vi hör några avsnitt med en lantarbetarhustru från Uppland och en företrädare för det socialdemokratiska ungdomsförbundet.
Därför har vi ordnat så att en av hustrorna får svara för gårdens alla barn och lika så har vi ordnat med gemensamt köp och matlagning. När vi lantarbetarhustrur har resonerat om den här saken hade det inte varit någon tvekan om att vi alla måste hjälpa till med vad vi kan. Även vi har förstått det viktiga i att jordbruket får arbetet som ska göras utfört. Både nu i vårbruket och i fortsättningen. En av oss har lärt till traktorförare och kommer att rycka in på den posten. En del kommer att arbeta som körrängar och på min lott hade fallit att svara för förmansplatsen i ladugården och maskinmjölkningen.
Vi i städer och industriorter har ett lika stort intresse som landsbygdens kvinnor att försöka trygga vår matförsörjning. Från kvinnliga beredskapskommittén utgick redan i fjol en paroll att kvinnor i städerna skulle utbilda sig för och delta i jordbruksarbetet. Under kockslovet var 3000 kvinnor i arbete och under vintern har flera traktorkurser för kvinnor pågått. Kurser är nu planerade såväl i jordbruks som i trädgårds- och skogsarbete. Det har visat sig att intresset för denna arbetsuppgift är ständigt stigande bland kvinnorna. De kvinnor som redan försökt sig på arbetet har uttryckt sin glädje över det och blivit stimulerade att fortsätta detsamma. Men nu gäller det att göra mera. Vi måste genast mobilisera den kvinnliga reserv som finns. Jag tänker närmast på alla gifta, barnlösa kvinnor boende på små och stora industriorter med jordbruksbygd i närheten. Det behöver väl inte särskilt understrykas att lösningen av dessa problem kan utgöra en god mätare på de socialt och praktiskt utbildade kvinnoorganisationernas både kompetens och medborgarsinne.
Tanke måste vandra framåt emot en ljusa tid där vi ser ett land som ler åter grönskande står i en gång vintern förgår en vår i blomning står vår väg vi vandrar med varandra och teg som återramnar frid Låt oss mörka dagar ej klandra, när ljusa tider taga vid. Höst i skyn skulle svalorna flyga, ty det kommer en vår. Vi ska plocka violerna blyga, och vår vänskap vi varandra betyga. Alla vindar ska jula och sjunga, ty det kommer en vår. Under kärlekens sång i vitt är och vi unga, när det blir våren gång.
Det kommer en vår. Det var en annan slager från beredskapsåren som slog an optimistiska tongångar. Här var det Johnny Både som sjöng till Villa Ringstrands orkester. I ungefär samma anda sände Radiotjänsten 23 juni ett program med rubriken Det är midsommar i alla fall. Sven Järring gav sig ut i landet och träffade människor i situationer och i uppgifter som beredskapen försatt dem i. I Uppland